Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hjärtligt välkomna till Ronnys rullar, ännu ett avsnitt. Och den här gången är vi hemma hos, och äntligen får vi träffa Per Ragnar. Kul att ha det här, eller tvärtom, det visar just dig.
Jag bor här så därför så, men kul att ha dig här. Ja. Välkommen.
Tack. Du, ska vi börja lite i den ändan vad du är aktuell i nu? För du är aktuell i två filmer och så tar vi din historik sen. Först X och Y. Mm. Mycket omtalad, mycket speciell. Ja. Minimal roll, men du är med där och spelar psykolog i den filmen. Mm. Och det här är ju en film som vill, alltså vi ska inte sitta och förklara det, det har redan pratats sönder i media och sådär. Men det är ju en film som, vad är dokumentär och vad är film och vad är verkligheten? Och du är ju så pass, om man säger, känd, som Kalle Sändare skulle uttrycka det. Så att man förstår ju att när du spelar psykologen så är det fiktion.
Men alltså, det var ju vad jag förstod, ett av deras problem. Därför de sa att egentligen ville de ha, för hon gick ju till psykolog och han också. Och sen de två gemensamt. Så om jag förstått det rätt, jag vet inte det, så är Mikael Persbrandts psykolog hans ordinarie psykolog, tror jag det var. Men om jag förstod det rätt också, så den psykologen eller psykiatern som var Anna Odells, han ville inte eller var inte riktigt typen för att vara med, va? Och så att när jag blev uppringd så fick jag frågan då om jag var intresserad, men och kan du komma? Det handlar inte om provfilmning, utan det är bara viktigt för Anna att känna att hon får kontakt med dig. Utifrån hennes personlighet och så, va? Så att det var den inkänningen som skulle ske. Och sen eftersom jag då upplevde ju att det var ju ingen så att säga större roll, så försökte jag ju tänka igen, ja men då ska jag ha svarta kläder, lite sådär, var någon sorts lite ball. Nej, jag skulle se exakt ut så som hennes originalpsykiater såg ut, va. Samma, ja, jag kan bara säga att jag upplevde alltså då gamla gubbyxor från 40-talet, och jag tror jag hade någon sån där pullover. Och dessutom så skulle jag sitta med bresa med benen också, va? För det gjorde henne. Så att på det sättet så eftersträvar hon ju uppenbarligen en så lång autenticitet som gick. Alltså. Sen är det ju det som skådis, är ju det problemet ofta. Jag menar, det handlar inte om mindre roller, för en liten roll kan vara jävligt bra och det är spännande att göra. Men i det här fallet åker man då till Trollhättan och spelar in, som i mitt fall, sex olika scener som ju då teoretiskt skulle ligga utspridda över hela filmen. Och jag förstår ju att alla sex inte skulle komma med. Men sen kom det med två stycken och de ligger ganska i början. Därför tycker jag då bara som skådespelare att det inte var så spännande att det var det som blev kvar i filmen av min figur. Men sen är det ju helheten, och den har ju tagits emot på olika sorters sätt. Och, ja.
Men det här är ju kul, Per, för att, eller kul, det är intressant. Just det här med att du, om du jämför med, du som är en teaterman också som står på scen. Där du naturligtvis, någonstans är in control över din karaktär. Mm. Och det är ingenting som kommer att klippas efteråt, utan du är där med din publik. Och så är du då, gör film eller pjäs på tv eller någonting. Där du får släppa ifrån dig det du är, din karaktär. Hur känns det?
Jag är väl lite extra känslig för det, som jag är uppfödd med tv-teater. Strax efter Dramaten hamnade jag på tv-teatern på TV-nollans tid. Det fanns ju bara en kanal. Ja. Och det vi spelade in var ju egentligen tv-teater. Och där hade man ju, där repeterar ju precis som på teatern. Så där hade man ju full kontroll på och spelade in scenerna genomgående kronologiskt. Så att jag höll ju på och gjorde väl en 50 sådana roller. Och i hela min somatik satte det sig ju det här igen. Att en roll repeterar man precis som på teatern. Sen började jag jobba med film med Janne Halldoff. Och där var jag ju med om filmens tillkomst, som Korridoren. Va? Jag gick och jobbade på sjukhuset år, var med om att få korrigera och improvisera repliker och sånt. Så jag hade kontroll över det där. Och, och eftersom jag ytterligare då sen skriver böcker och föreläser och håller på, så har jag kontrollbehov. Va? Men det har jag ju insett framförallt nu på gamla dagar när man gör dessa mindre roller. Och Mark My Words, jag säger inte mindre roller är sämre, men eftersom man tackar ja till det som manuset visar, att den här rollen innehåller det här. Och sen är det kanske när man ser filmen nedklippt till en femtedel eller någonting sånt där. Det tycker jag är trist alltså. Jag har faktiskt mer och mer börjat grunna över det, att är det någon mening att jag... Det är ju, visst, det är roligt att träffa kollegor och hålla så där, men ska jag ställa upp liksom när man blir så pass konstnärligt... Ja, stympad upplever jag ju.
Att, det är väl bara uttryck, blir... konstnärligt stympad, eller?
Ja. Så att därför var det ju på det sättet roligare med även om det är en hel del nedklipp, med att det är en fullödigare figur att få göra i den andra filmen.
Som ja, och det är ju Operation Ragnarök som premierades nu i as we speak, så att säga. Där har du ju en stor... om vi går in på den, för det är ju mera köttig roll du har där. Du är född i Kalmar, va? Har jag fel eller hur är det?
Jag brukar kalla mig sydsvensk pyttipanna. För jag har 6 år Kalmar, 6 år Lund.
Ja, så skånskan...
Ja, skånskan. Och det är det fascinerande. Sen 6 år i Blekinge. Småländskan sitter i kroppen. Skånskan sitter i kroppen. Men be mig inte tala blekingska. Du vet det som man säger, alltså barn sätter språk när de är mindre. Och ju mindre du är, desto mer går språken in automatiskt. Va? Och i mitt fall uppenbarligen då. Men sen har vi flyttat till Blekinge. Som i och för sig är ett egenomligt läte. Det är som halländska. Det ligger någonstans mitt emellan skånska och småländska. Va?
Uh-huh.
Men jag kan absolut inte, om du ber mig, jag kan inte tona fram hur en bleking pratar. Men när han bad mig då prata skånska, så kände det bara öppna spjället och tungan bak och det sitter i kroppen.
Ja.
Och jag testar ju självklart vi spelar ju in Landskrona, va? Så jag testar ju verkligen, alltså köper ni den här skånskan? För fan, alltså den sitter som en smäck alltså, så att det...
Och där har du, i den filmen, har du en större roll också.
Ja.
För du är ju Jonas Mansjös farsa.
Ja,
just det.
Jag är vice farsa. Alltså.
Ja, det är som, han är din pog.
Ja, ja, det är ju så. Alltså, grejen är ju med den rollen. Jag gissar att det är lite svårt för publiken att minnas. Men det finns en scen i början där han är skadad. Och då ser man, jag sitter vid sängen. Och där visar jag upp ett foto av mig själv som ung, där mitt ansikte är ganska illa behandlat. För grejen är alltså att den här killen, det var i alla fall det som jag sa till regissören, att så här vill jag ha det, att detta är en FN-veteran från Kongo 62. Och det gjordes ett tv-program om dem, de blev aldrig debriefade när de kom hem till Sverige. Och det visade sig, de var ju så traumatiserade. Och den här, jag minns att jag läste någon bok nu, det är 4 år sedan vi spelade in, så jag kommer inte glasklart ihåg. Men precis, va? Men han, den här då, Bertil som han heter i filmen, han är då FN-soldat och de bevakar alltså, jag tror, alltså det var en massa stammar i Kongo, jag tror det var Balobas, alltså att de skulle skydda dem. Men vid något tillfälle så var det ett uppror. Så dessa som han upplevde att han hade positiv kontakt med, plötsligt anfaller honom, i det här fallet med en spikklubba, så att han blir helt... illa skadad och sånt där. Och sen efter ett halvår ytterligare i Kongo så kommer de hem till Sverige och som sagt får ingen psykologisk hjälp eller någonting
sånt
där.
Precis. Bara lämnade.
Exakt. Ja. Så det gjorde 50 år senare gjorde då ju något program om det var TV där man följde dem ner till Kongo hela det där gänget och de mindes och de grät och de skrattade och barn berättade om hur egendomlig pappa varit i hela livet. Och det är ju därifrån den här alltså Bertil, han kan ju framstå som en sverigedemokrat upphöjt till sju, va.
Ja.
Men alltså det är hans. Det är ju detta svek, ja, som sitter så där. De går inte att lita på.
Det är ju det som är grejen. Man känner att man skulle vilja kanske få lite. Men så nu förklarar du det väldigt bra, så förstår man ju. För vissa som inte vet kan bara se honom som en vanlig rasse, som vi säger, va? Eller hur? Som är, och det är det här Baluba.
Ja, Baluba. Ja,
babbarna och
ja,
sådär.
Ja.
Men en sån karaktär. Mm. Som ändå många kommer då att känna att han ska vara avskyvärd.
Mm, mm.
Men du vill bygga honom ändå en komplexitet som, det är ju också viktigt att det kommer fram, va?
Ja, men det kommer ju fram på det sättet igen, alltså att hur han blir ju, och hans, alltså Nisse, Jonas Mansjös farsa och hans syster. Farsa, jag minns inte om han dog i Kongo eller om han kom hem och dog i cancer i Sverige. Men jag blev ju då en vicepappa för dem. Och man upplever ju att Nisse är min påg, va? Som eller vad heter Jonas Nisse? Nej, det är väl hans, det där barn, det mindre barnet. Sigge heter han förresten.
Okay.
Ja. Och man ser ju när han dör, eller försvinner, jag vet inte, jag. Folk har väl hunnit se eller inte se filmen.
Ja, det har de.
I helikoptern där, va? Den totala förtvivlan när han försvinner, alltså jag säger då Jonas igen. Och sen när jag kommer ut ur helikoptern, då finns det ju ingenting kvar av den killen. Jag bärs ju ut nästan, jag stöttas ut så här. Och så är den scen, jag bara vänder mig mot horisonten och gör någon sån uppgiven gest. Och sen är det i kyrkan, där sitter jag ju, nu är det jag och lille Stisse kvar. Och jag tar hand om honom så gott det går. Så att där ser man, alltså det är inte mycket scener, men alltid behöver man ju inte använda jättemycket ord. Den som har, vad heter det, öron och höra mig och ögon och se mig borde kunna se det där. Alltså att där är ju helt, han har rakat bort skäggstubben och där är helt den här krigaren försvunnen, va. Och nu är det en ensam man som ska försöka ta hand om ytterligare en liten generation. Alltså ett desavuerat och förstört Landskrona.
Du, innan vi går in på hur det hela startade nu när du har blivit äldre, så här. Hur är din, nu får du säga precis hur du känner, alltså, hur är det med jobb och arbete idag inom ditt skrå, så att säga? Hur har du det liksom?
Ja, alltså det är också, jag har ju hela mitt liv, om jag säger enkelt, min elevkamrat från Dramaten, Börje Ahlstedt. För honom var det livsviktigt att spela alla de så kallade stora rollerna, va? De som Lars Hansson hade gjort, Jalle Kulle med flera, va.
Mm.
För mig var det, för att vara övertydlig, nästan motsatsen. Jag vill inte spela de roller som andra har spelat, för det är helt ointressant för mig som individ. För jag är alltså primärt nyfiken, va. Jag ville bli journalist från början, kom in på Journalistinstitutet. Jag har jobbat med Godmorgon Sverige som producent och journalist. Jag har skrivit 25 böcker. Så för mig är nyfikenheten det viktiga. Om jag sen då kan gestalta nyfikenheten genom att göra roller, så tycker jag att det är det intressanta. Men då har du ju en massmediasituationen. Jag tänkte på det, jag såg i morse Niklas Strömstedt är på. Niklas Strömstedt är nu ute på någonting så fantastiskt som en julkonsertturné. Till inte mindre än 30 platser i Sverige. Du frågar mig hur det är nu på gamla dagar. Jo, år 2000 så skrev Per Ragnar en bok som heter Luther, död eller levande. Mm. Som blev väldigt uppmärksammad. Jag gav en helt ny bild av Luther. Då hade jag studerat honom i 4 år och skrev den boken. Sen gjorde jag ett program för kyrkor som hette ju samma sak med orgelmusik till. Under 17 år så har jag varit ute i 418 svenska kyrkor. Förra året, reformationsjubileumsåret, var jag ute i 74 kyrkor. Ja, då kan jag bara säga igen, media har sin bedömning. De struntar i kyrkor, de struntar i gamla aktörer. Annars vore det kanske dubbelt så intressant, för jag var i dubbelt så många kyrkor som Niklas Strömstedt. Luther tycker jag själv är större än tänd ett ljus och låter brinna. Men igen, det är hur media ser på saker. Och är man just nu då en strömstättare och är inne som alla strömstättare är på TV4, så är det så. Och jag är inte ett dugg bitter, för jag menar, så ser marknaden ut. Jag vet hur Eftersom jag själv var så otroligt, vad heter det, projicerad och intervjuad och sådär, så under om du i drygt 50
det,
år.
Det måste ju vara kul ändå, just med tanke på som du säger här då, för att när jag då berättar för Tor som sitter här, vår sonen och ljudtekniken, vi ska träffa Per Ragnar, så blir jag, åh! Alltså han, den här generationen, han är 21 år och tycker att du är en cool dude liksom. Hur ser du på det? Det måste ju vara häftigt ändå att du...
Det intressanta ska jag ju säga med, för den här turnén var intressant på flera sätt. För där upplevde jag verkligen att jag inte levt förgäves. Därför att sen jag haft mitt program så sålde jag den här boken Luther Dödlig Levande uppe vid altaret, stängslet någonstans.
Och då vad hade Jesus sagt om det? Månglarna i templet.
Därför tog jag bara 100 kronor av boken och extra nedsatt för att Jesus skulle vara nöjd.
Ja.
Så stod det kanske en 30-40 människor i en kö som ville då ha en autografa. Och varenda de människan hade olika relationer till mig. Och det var det underbara. De här som är din farfars generation upplever ju de här någonstans i Sverige. Stor klassisk tv-serie.
Röda rummet.
Precis.
Det är min. Jag var ung.
Ja, jag menar det. Då har du den generationen som upplevt det. Sen kommer nästa generation som upplever mig som Fabro Pär, som hon heter, hon som spelar Värn, alltid säger. Det var ju Godmorgon Sverige.
Ja.
Och jag menar, herregud, efter Lennart Hyland, det var ju otroligt att få ta
axla
över.
Axla den manteln.
Ja, och då fanns det ju fortfarande, ja då fanns det två kanaler kanske, men det fanns ju bara ett enda program som gick på morgonen.
Mm.
Överhuvudtaget. Mm. Och det är ingen som kan fatta det när man idag sajpar runt här, alltså sappar runt. Och som var 2 timmar och var för hela familjen. Och det sågs ju, beroende på hur man räknar, mellan 2 och de sa i Norden 5 miljoner människor. Alltså vi hade ju tittare i hela finska kustbandet och Norge och Danmark och sånt där. Och ett brett familjeprogram. Och alla skulle ju, den där, vad heter det, man ringde och snurran och det här va. Det högsta priset var en tv-apparat. Tänk på det idag när du ser, vad heter det...
Men därför så är det frågan. Mm. Du är ju ändå någonstans, du kanske inte erkänner, men du är ju folkkär. Mm. Va? Hur tacklar du det och hur upplever du det?
Det har jag ju... Jag bestämde mig för på den tiden var jag otroligt, vad heter det, högtill, vad heter det? Nej, jag måste söka ordet. När jag kom in på Dramatens elevskola och vi blev Ingmar Bergmans elever, va? Så blev ju illuminerade i kraft. Jag menar, vi kom till Paris som elevkull, det som Ingmar Bergman kommer dit, va? Vi förs ju runt till ambassader, vi får hälsa på Marcel Marceau och sånt här, vet du.
Ja.
Bara för att vi var Ingmar Bergmans elever. Småskita var ju vi, va? Men jag menar, vi var dess elev, det är Ingmar Bergman, va? Varför pratar jag om det här nu?
Att du är folkkär.
Jo, just det, precis. Då bestämde jag mig för det här igen, att nej, tro inte att du är någonting i dig, men använd nu din plattform. För då var, just det, det är det ordet jag var ute efter. Då var jag ju själv besatt av hela det. Vad är meningen med livet, va? Jag hade ju läst otroligt, min mamma var mycket sjuk och sådär. Jag började skolan 6 år gammal, så jag läste väldigt tidigt böcker om livet och döden och Bibeln och funderade. Jag skrev dikter till Lyrikvännen, skickade in, jag var 13 år och fick antaget där, fast han inte visste jag var 13 år och så här, va. Min första radiopjäs, jag kallar Sveriges yngste dramatiker, jag var väl 17 eller 18 år, den hette, den handlade om livslögnen, du förstår vad jag begrep saker, va. Jag
läste inte så då, va. Men
framförallt igen sen då, det här som nu är det ju ingenting, men det är ju bara att titta i hävderna, i de gamla eddarna, höll jag på att säga. Jag kallas grön gubbe från Mars. Jag kallas Moros Jesus, för jag tjatade om vegetarism. Det fanns ju inga människor nästan som var vegetarianer då, va?
Mm.
Och så mycket skit jag fick. Men gudskelov så hade den andra karden skrev om att jag var ett litet ungt geni, va? Så i kraft av ett ungt geni som Per Oskarsson då, va? Då kunde du vandra från Göteborgs stadsteater till Oslo och äta syrener och vad fan han åt för någonting.
Ja, för
det tillhör genikulten på något sätt, att man är egendomlig. Jag pratade om, jag höll på med yoga. När just Röda rummet så ser man i veckotidningar, kan du se, jag står på huvudet i kohagar och sånt där, va? För att koppla av i pausen. Så att jag hade foträta skor utifrån just då var principen om man hade uppfött några infödningar i Australien. Att klacken, hälen, satt ett större märke i sanden än tårna. Så då formar man skor, alltså först av någon konstläder och sen då någon sorts rågummigrej. Så att man var ju baktumma på att trilla bakåt. Men, och det försökte jag introducera och sånt där. Så att jag var besatt av det här då. Och sen uttaget, jag var övertygad om reinkarnation och meningen med tillvaron.
Du har varit en sökare.
Jag var, min första bok heter En sökares dagbok. Va? Så att var jag än intervjuades i veckotidningar. Det var ju otroligt mycket intervjuer hela tiden. Och så hela tiden försöker jag få in och tala om de här sakerna, va. Jag kommer ihåg Ann-Sten Hedman som ju var den där stora skvallerkronikören. Alltså. Han skrev någon gång, vad fan var det? Jo, vi höll på, ja, Per Ragnar och Anita Wall med flera, de håller på att repetera Den inbillade sjuke. Och efter mycket diskussioner med Sven Lindberg och så vidare så säger Per Ragnar, jag vet hur det är därför att Molière har sagt att det är så här, va. Alltså där drev han med då, han trodde jag var spiritualist och liksom sådär ungefär, ja. Så Per Ragnar ville ju skena att han var uppe i himlen och har snackat med Molière, va. Det liksom, det gick att ironisera hur mycket som helst då, eftersom det var så, man pratade inte om livsfrågor på det sättet. Och framförallt om det här med kost och motion, alltså. När vi åkte min första turné med Riksteatern. Och vi säger det här i, kan det vara på slutet på 60-talet. Man kommer till en liten ort, det finns ju inte en pizzeria, det finns inte en kinakrog, det finns ett stadshotell, det finns en korvkiosk, men där kan inte jag äta. Det finns stadshotellet där man bor då. Går man in då i matsalen där, alltså, finns det absolut ingenting som stavas vegetariskt, va? Då säger man till servitrisen när hon kommer fram, ja, jag är vegetarian, eller vet inte vad det är för någonting. Nej, men jag äter alltså inte kött och fisk. Men titta här, här finns potatisgratäng. Och här har ni lite morötter. Man kanske kan kombinera de här grejerna så jag kan få en rätt. Ja, jag ska höra med köket och jag vet inte vad jag ska ta betalt för det i så fall. Nej, det var liksom, kom inte och stör. Vi har en fantastisk matsedel. Och så där såg det ut i flera decennier, alltså, innan man kunde få någon.
Har du skrivit böcker om, alltså, med recept eller någonting? Om
att, ja, den första den hette Per Ragnars lilla gröna och där i slutet hade jag 30 recept. Och i Allt om mat eller vad det hette så blev jag totalsågad. För kom inte här och tro att du kan skapa maträtter som inte innehåller kött och fisk. Va? Ja. Och sen såg jag menar, fram till för 10 år sedan fortfarande så var jag ganska så i soffan småisk på alla dessa kockar som stod bredd ut som nu var de alla vegetarianer. Det var så jädrans mycket grönt och saker och ting. Och sen går man på deras krogar och det finns nästan ingenting att få tag i där om man inte går till de här dyraste gubbarna som det kostar 1,970,000 kronor för att få några blad som ligger i kors på något konstigt sätt. Så att, nej. Men ja, nu hör jag på att säga, nu ska jag fråga dig, men ska jag inte göra eftersom den ska handla om mig. Men jag fattar fortfarande inte det här enorma matgörandet i morgonprogrammet. I 15 minuter ska jag njuta av att fru Strömstedt och vad heter han, den här sympatiska dansaren, tvättar sina händer och sen står då och pillar. Ska jag skära det här? Ska jag skära det här? Det är morgon, vi har precis ätit frukost. Ska vi vara intresserade av för det första att, så duktig du är, eller du spelar lite dum nu som vad heter han, som är ihop med Jenny?
Ja, det är Niklas. Jenny Strömstedts.
Nej, men i tv-rutan, programledaren, Let's Dance-mannen, som dricker cigarrer och har alltså, dyra drycker.
Steffo,
ja, precis. Ja. Ja, för jag menar, jag tycker han är otroligt sympatisk, men väldigt ögnut så ska han alltid briljera med hur otroligt skicklig han egentligen är, va. Så säg vad ni vill, men ostron sin är, det vet jag något extraordinärt om, va.
Ja. Ja. Vi ska komma tillbaka, nu går vi tillbaka här i tiden.
Japp.
Vi var inne på det och sniffa lite angående det här med Bergman. Du jobbade med Bergman också, stämmer det?
I högsta grad stämmer det. Dels alltså kom han ju, jag såg ju, jag var ju som grabb i Lund. Så tog ju mina föräldrar med till Malmö stadsteater. Så jag såg ju Bergmans alla enorma uppsättningar, Per Gynt. Med Max von Sydow, med Naima Wistrand, Bibi Andersson som Solveig, Gunnel Broström. Nej, inte Gunnel Broström, Gunnel, vad heter hon som nu?
Lindblom,
precis, va. Åke Fridell, Toivo Pavlo, inte minst, va. Och Värmlänningarna och Faust och alltihopa det här. Så framförallt Per Gynt, jag glömmer det aldrig, alltså den. Jag är väl i tonåren då, va. Så där alltså präglades ju min upplevelse av teater, det är alltså visst journalistik i all ära, men teater är någonting otroligt, så jag vill bli skådespelare. Så sen sökte jag ju då till Dramaten och kom in vad sa jag, 62. Och 63 kom ju Bergman och blev chef på Dramaten. Mm. Och då blev ju vi som sagt vår kull. Vi var de sista Dramateneleverna, Anita Wall, Eva Bry Strandberg, Bara Ahlstedt, Lasse Amble, va. Så vi var ju inte en obegåvad skara, men vi fick ytterligare en kickstart i och med att Ingmar blev chef för oss. Och jag brukar säga det, och där verkligen lärde han mig någonting apropå vad vi pratade om. För den första lektionen han hade med oss elever, så säger han att det enda en konstnär kan berömma sig av är sin flit. Och vi då som liksom 10 stycken har selekterats fram av 1000 sökande som idol, va. Och vi upplevde ju själv, herregud, det är ju för fasen genier allihop, va. Snacka om att vi kommer att illumineras av rosor och få fantastiska omdömen och sånt där. Och jag menar, det räcker ju med bara en 20 år eller 30 år, så vet man ju ända från stortån hur fullständigt rätt han hade. Det är ett steg fram, det är 2 tillbaka, det är till höger, det är till vänster. Men det är att bita ihop, komma igen, du skapar erfarenheter, ge inte upp och så vidare. Så det är vad jag verkligen bär med mig från honom. Men sen fick jag ju vara med om alla... Det var ju så egendomligt. Vi hade som rektor Dr. Torslov. En imposant man som var teaterhistorisk doktor, va. Herregud, han var ju fin och pratade ju knappt med oss elever. Men i alla fall så skulle ju en rektor se ut. Och sen skulle då man lägga ner elevskolan på Dramaten, för man menade att vi lite för mycket utnyttjade som statister, och det blev inte, och vi satt för mycket på tredje raden och tittade på repetitioner, va. Vilket man sen förstått, det finns ju ingen bättre läroskola än att se de stora aktörerna dansa där nere. Utan då skulle det bli mer skola, så det skulle bli heta Statens scenskola. Och då, ja, jag var assistent till Ingmar, jag ska jättegärna återkomma till det, men då kallade han in mig ihop med Erland. Och så började de...
Erland Josefsson,
ja. Jag kunde bara uppleva the good cop och the bad cop. Och jag förstod inte vad meningen var. Det var liksom, ja, du är si och så begåvad. Och sen den andra ungefär, men ungefär, du ska inte tro du är någonting. Bara för att ta... Jag blev bara yr i huvudet. Jag förstod inte, vad handlar det här om? Ingen aning, va? Sen får jag veta... Jag blir inte tillfrågad, men sen får jag veta att Bergman har förordat mig som ny rektor för Statens scenskola. Då har jag själv gått igenom Dramatens elevskola nu, och jag är en liten skit på 23 år, vad fasen jag är. Och en rektor ska ju vara som Dr. Torslova. Och jag menar, jag har nyss gått igenom skolan, jag vill för fan inte bli rektor och fortsätta med skolan. Nu ska jag ju bli skådespelare och regissör, va. Men du säger inte emot Gud, va? Utan är du utvald av Gud Ingmar, så är det ju bara att känna att jag är Jesus, hans son, va. Sen kommer det sommaren, och då ringer mina föräldrar, för jag har ingen tv. Per, vi har sett på Aktuellt. Ingmar Bergman avgår som teaterscenskolans ordförande för din skull. Därför att ecklesiastikdepartementet har sagt nej till att sätta dig i första förslagsrummet. För du har inte tillräcklig administrativ kompetens. Vilket de ju hade vidunderligt rätt i. Alltså Niklas Brunius, som ju var Ingmars teatersekreterare, blev förordad av dem. Och jag blev ju själaglad, vad jag tyckte de hade så vidunderligt rätt. Men för att visa min lojalitet då med Gud, va, då skickade jag ju in ett papper till ecklesiastikdepartementet där jag drog tillbaka min ansökan. För att visa liksom att nej, men självklart ska jag inte hålla på att söka den tjänsten, utan det ska vara en administratör. Sen på hösten är det ju samling då på Dramatens stora scen, va, och vi är ju alla närvarande. Och där borta ser jag Ingmar, och jag bara väntar liksom på att han ska upptäcka mig och komma fram och säga: min älskade son, tack för din fantastiska lojalitet. Och så får han syn på mig, så går han mot mig med sitt allvarliga ansikte, och så stannar han 2 meter ifrån, för han kan ju bli smittad av influensa. Och så säger han då: du, om du inte hade varit tyngdlyftare så skulle jag slagit ihjäl dig. Det fattar du väl att jag hade fått igenom, det vill säga dig som scenskolans chefa. Och hur i HE skulle jag kunna begripa det? Han har inte pratat med mig. Jag är en ung figur på 23 år. Jag vet ingenting om maktspelet där uppe i himlen, va? Och sen, hör på att säga, gick det väl 34 år innan han pratade med mig igen. Alltså, därför att antingen är du för mig eller så är du emot mig. Det var ju hans budskap. Och det sa han ju till mig, för jag var ju regiassistent till honom 66. under rannsakningen. Mm. Och det var ju där mitt intresse för nazismen och alltihopa började. Peter Weiss, som ju handlade om en rättegång mot alla de här nazikoryféerna. Då frågade han precis, hur vill du jag ska vara som regiassistent? Då sa han, jag vill ha ett par ärliga ögon som ser uppriktigt på mig. Antingen är du för mig eller så är du mot mig. Och det var ju vad jag verkligen fick uppleva under repetitionstiden av rannsakningen. Alltså, kunde repetera på... vinden ligger ovanför repetitionsutrymmet. Plötsligt bryter han repetition. Per, det är någon som snickrar upp på vinden. Spring upp och tysta honom. Hamrar upp på vinden. Ja, jag springer ju upp på vinden. Letar igenom hela vinden. Hittar inte en råtta ens en gång. Framförallt inte någon snickare med någon hammare. Men jag vet ju vad som gäller. Kom ner tillbaka. Ja, Ingmar, nu har jag fått tyst på honom. Han har lovat att han ska inte hamra förrän repetitionerna är slut. Där ser ni. Jag har överhörsel på höger öra. Och så fortsatte repetitionerna. Ja. Och samma var det ju sen. Alltså, det var en fantastisk scenbild i sig. Det var uppbyggt som, på rannsakning. Alltså, som, ja, om ni tänker en bastu.
Mm.
Precis alltså, så var bänkarna i etage upp. Och aktörerna där var ju... Eftersom det skulle vara många äldre aktörer som har ju tagit in alla möjliga, just nu så kommer jag inte ihåg namnen, men de var ju mellan, okej, 40, Per Myberg var väl den yngste, men upp till 70, va? En del med käppar, och framförallt på den tiden rökte ju alla äldre aktörer. Och igen hade problem med blåsan och sånt där, va? Ingmars vision var ju då igen, de ska sitta, ingen paus ska vi ha, va? De ska sitta här, det vill säga nazikoryféerna, och plågas i drygt 2 timmar. Sen satte han 6000 wattare i fonden av Dramaten som ju lyste rätt mot de här gubbarna. Så ögonen rann ju på dem och sitta där på den där bänken. De ville ut och röka, de ville ut och pinka. Alla kom fram olika omgångar fram till mig, regiassistenten, och bara liksom, du måste säga till Ingmar, det går inte, jag kan inte sitta där. Jag pinkar på mig eller ögonen rinner eller jag, och så vidare. Men ingen vågade säga till Ingmar, för de visste igen... Okej, passar det inte så dra. Alltså det, antingen är du för mig eller så är du mot mig.
Alltså ska sammanfatta din syn på demonregissören. Mm. Alltså hur var han?
Det har du igen. Alltså, mot mig var han ju jätteschysst. För att när han tar en discipel under sina vingar så är han... Det finns ett underbart kort jag har där inne där man ser... Han står och vi står i Dramatens stora och han pekar liksom upp förmodligen mot några strålkastare ungefär. Lille Per, så här sätter man ljuset där och sådär, va. Så han var, och han, jag minns jag kom för sent någon gång, det fick man ju inte göra, va. Du vet, det är ju, kom Jarl Kulle för sent en minut så bröt han ju repetitionen, skällde ut honom. Och i princip har han helt rätt, va. Folk kommer ju då, ja men jag har varit lämna barnet eller snöa ute. Ja men då får du fan åka 2 timmar tidigare hemifrån. Därför att klockan 11 börjar, du ska inte ha snus inne, du får inte ha kaffe. Vi måste alla ha lojalitet mot varann och vi måste vara taggade för att jobba. Och då jobbar inte så många timmar heller. Utan jobba koncentrerat, bara en halvtimmes lunch. Och principerna är ju helt rätt alltså. Och jätteväl förberedd var han. Så att... Men sen var det ju igen, jag menar, sen har ju du lika väl som jag har hört tillräckligt mycket exempel på hela den andra sidan, va, som så den koleriska och den maniska och den hemskaste är ju den där hushållerskan på äldre dagar, va, där man ju, där sitter de i varsitt fårehus på julafton, va, och han kan inte ens bjuda in henne på någonting och så vidare. Men det, men han sa ju själv, vi är på äldre dagar igen, det är hemska är, och det är ju det som är så egendomligt. Denna människa som så inkännade, så sensibel, inte minst för kvinnor, som Strindberg grubblandes över tillvaron och livet och alltihopa, så säger han ju själv på gamla dagar igen, jag är medveten om, och det är det hemska och det är vad jag har att arbeta med fram till jag dör, alltså, att jag har varit totalt icke-medkännande för mina medmänniskor, alltså. Som man utnyttjade Gunnar Björnstrand och gav honom fel doktorsdiagnos i, så Gunnar ju ramlade i golvet nästan, va. Vad var nattvårdsgästerna? Ja, där han ju lät honom gå till en doktor som ju Ingmar kände och liksom, ja, det är väldigt illa med dig och det är nära stroke och allt möjligt vad det var. Och Gunnar gick och trodde då att han var döende ungefär under inspelningen. Sen går han till slut till en annan doktor och säger, nej men det är inget fel på dig. Det är, då kan du säga att ett geni handlar så, han har rätt att handla så, titta på produkten så och så vidare. Va? Så det är plus och minus vad man än är. Va? Det, ja. Det är...
Men om vi då hoppar över till dig. Jag tänker på, jag minns ju, jag är ju född 60. Så att, men jag minns ju starkt, alltså när du var, säger vi, så här, ung och snygg, nu är du bara snygg. Men alltså, det var ju, som du sa, Janne Halldorf, vi måste ju komma in på detta. Mm. Totalt annorlunda regissör, förstår jag. Och ditt stora genombrott där med korridoren.
Ja. Det är ju alltså, jag har faktiskt en så jag fick efter, för jag begravde, jag är ju officiant, eller vad nu i massa år. Så jag fick ta över.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Från kärran Halldorf, de hade tryckt upp någon sån här plywoodplakat med alla recensionerna. Ja. Ja, så du vet, det är helt... Pratar du medan jag går iväg? Jag
är i väg. Jag
kommer redan ringgående här. Här har vi den här då.
Oj!
Per Ragnar gör en av de finaste personinsatser som jag uttaget har sett i svensk film, säger Lasse Bergström. Och Per Ragnar duger bara ett ord, det ordet är lysande, säger Jürgen Schild. Så här såg det ut alltså, ja. Och så vidare, va? Mm. Så att det var ju ett genombrott av Guds nåde, va, som... Men framförallt...
Och då var du ju, hur gammal, hur ung var du här?
När gjordes den, kan jag bara...
Ska vi titta, 25, 68?
Ja. Jaha, men då är jag 27.
Oj.
På väg och slockna.
Men du behöll, du var så pass medveten, alltså du kunde hålla dig, du blev inte... högfärdig och jobbig att göra.
Nej, därför med... att jag hade ju redan gjort så kallat genombrott i tv-teatern i Arnold Weskers trilogi, va? Hönsoppa med kongryn och jag talar om Jerusalem och det. Så att, ja, det är ju alltså, bara konstatera igen, alltså det är, som du nu frågar mig, det är bara gå till klippen som Henning Sten och vad heter han, Allan Fagerström och några till. Vad jag än gjorde i tv-teatern, man gjorde ju en gång i månaden en grej, de tokhyllade mig ju hela tiden alltså.
Men detta var ju innan Röda rummet som jag har starka minnen av.
Ja, men precis. Du vet, tv-teatern började väl kanske 68 någonting sånt där. Så jag hade ju hunnit spela in mig. Alltså, det var ju genom tv-teatern man blev, eftersom du vet ju, hela svenska folket tittade ju, varenda tv-teater sågs ju av 3-4 miljoner. Tidningarnas löpsedlar på måndag kunde ju, eller på söndag handlade ju om tv-teatern, för alla hade ju sett samma föreställning.
Men då menar jag att du som en teaterman så gör en långfilm och får, så kände du att du blir sugen på ännu mer film, du kände att du ville jobba mycket med det?
Nej, för att jag bara kände att det rullade så, du vet, jag skrev på Expressens kultursida genom Bo Strömstedt, fick jag ständigt medarbeta där, sen fick jag skriva i, jag har skrivit i alla, varit sån här kolumnist i alla, jag fick uttrycka mig, va? Det var det viktiga för mig, och den här var inte... att göra en bra roll, utan det var ju igen, jag jobbade och gick, var på sjukhus i olika omgångar under ett år. Pratade mycket med Gunnar Björk som ju var då kungens hovlivmedikus och som ingår i filmen på slutet, va. För att lära mig saker och ting om vården. Sen åkte vi ju efter den filmen, åkte vi i olika omgångar nästan ett år runt på sjukhus i Sverige. Janne Hald och professor Björk och jag. Och hade diskussioner om vårdsituationen. Och det, jag har ju mött så många gånger under årens lopp, alltså ute i landet, läkare som kommer och säger, ja, vi hade ju korridoren i vår läkarutbildning och jag glömmer aldrig och bla bla. Och det liksom, det är det bästa betyget för mig, va, att den har varit meningsfull som film, va.
Mm.
När jag själv idag ser den så fattar jag inte hur de kunde skriva där. Jag tycker jag är urusel bitvis där, så det, och dåliga eftersynkningar och sånt där, så att det
men det, ja, betyder mycket som ett någonting i debatten om svenska sjukvården.
Det var så otroligt viktigt. Och sen tyvärr, Janne hade ju sån... Han var ju då så inne och sen älskade han ju det goda livet. För, ja, att ta igen allt det han inte fått uppleva som barn. Och plötsligt var även han omsvärmad och så här, va. Så att, så nästa film vi gjorde var ju baserad på Clark Olofsson och vad heter han? Ja, du vet, de rymde.
Gunnar Nogren och det.
Ja, precis. Mm.
Var det Livet leker?
Ja, Livet leker. Och den improviserades väldigt mycket. Där finns scener som är jättebra, alltså, men han hade ju inte riktigt klart för sig strukturen i den filmen. Så jag minns, den blev väl liksom, ja, bedömd en tre eller någonting sånt där, vad jag kan minnas. Och sen gjorde han ju, var det väl Ulf Lundell eller något sånt där. Så sen, ja, var jag inte, så, ja, sen var, och då var jag inte med längre. Och sen började ju Janne göra mer och mer.
Men sen, alltså, någonstans i Sverige har du varit inne på också. Det är också en sån här som bygger på det här att folk älskar det.
Ja, du vet vad man...
Den tv-serien var ju...
Ja, det är en sån där, alltså Loffe var ju liksom den som var...
Han blev Loffe.
Han blev ju Loffe i den filmen, va. Så han, och det är självklart det är den som är så där rolig och det blir ju... Men alltså, och det är samma där, jag tänkte ju inte på... Jag vet så många så här, men du var så fin för du var ju överklass. Men som du talade med han, vad heter han, Andersson eller vad det, Olle Björling, alltså i stallet, du kunde prata med liksom alltså, rollfiguren, va. Att han var schysst, jag räddade normen från tyskarna över, och sånt där. Att de upplevde, ja, en rejäl karl, va, på något sätt. Och mycket av folk som ju var med då, alltså, för de är ju... Det är en, dessa herrar, va, som var med under kriget och låg där ute i vidderna, alltså de, för de är filmen.
Här kan vi då komma in på någonting som vi kan, innan vi fortsätter neråt här, för du gjorde Halldorf igen där, en mindre roll kanske, men nazismen här då, som du har skrivit mycket och alltså, engagerat dig i detta. Jag vet att det är även Roy Andersson som varit med i podden har ju om att det största övergreppet mot mänskligheten. Så hur kom det sig?
Mitt intresse började ju som sagt med när jag var regiassistent i Bergman. Va? Mm. I och med det så var ju tvungen att läsa på en massa om nazismen, eftersom det handlar ju helt och hållet om förintelsen. Det var ju det de var anklagade för. Och sen fort självklart igen, när man som jag då hela tiden alltså just har letat efter meningen med föreningen, det vill säga med livet. Om man då säger enkelt ut och man söker godhetens ursprung, ja, men då tangerar det ju hela tiden ondskan. Man kan ju inte undgå att grubbla över hur i helsike kan det onda finnas då, om nu Jesus funnits, om nu ditten och datten har funnits, om det finns så mycket olika good guys och girls som har sagt vackra saker om hur vi bör leva, va? Och vi alla innerst inne vet att så borde vi ju leva, va? Och ändå gör vi oftast motsatsen. Och hur kunde då ett stort kulturfolk som tyskarna dratta på ändan så totalt som de gjorde? Så det läste jag ju, höll på med. Men sen hoppar jag nu fram till, det var liksom mer ett egenintresse. Men sen i början på 90-talet, då började ju nynazistiska strömningar komma i hela Europa, va? Och då upplevde jag igen att nu måste jag ta mitt ansvar på något sorts sätt. Och hur fanken ska jag göra? Så då hittade jag den där Hitlers bordsamtal som bitvis diskuteras autenticiteten i det. Men tillräckligt många historiker säger ändå att det är ungefär...
Detta det är dokumenterat. Alltså.
Ja, absolut. Att det är det. Nu finns det en svensk forskare, vi ska inte gå in på det nu.
Nej.
Som menar sig vara extrem specialist på det här. Och jag ska inte gå in på det nu, för det blir ett sidospår. Ja. Men den har alltid ansetts som liksom, där har du Hitler off the record. Och det har ju alla berättat om igen. Hitler var ju på ett sätt pundare, alltså. det har ju visat sig sen medicinjournalerna efter hans död, alltså, så visar sig ju det att de mediciner som han fick, de innehöll stryknin, belladonna, kokain, arsenik och allt möjligt sånt där, va. Så att han kunde inte somna heller. Så på nätterna satt han ju så King Kong var hans älsklingsfilm. Den kunde identifiera sig med. Och käften bara gick på honom som det gör på pundare. Folk somnar ju runt om, va. Men han kunde inte somna, så han kunde inte stänga av det här. Och det intressanta med bordsamtalen är ju att det är ju ett kast mellan högt och lågt. Plötsligt är det militära strategier ute i Europa. Och sen är han nere på cheferhundsnivå. Och sen talar han om film. Och sen talar han om konstnärer och kvinnor och alltihopa det här. Och det var det jag extraherade fram. För jag bestämde mig för att jag ska försöka göra en monolog här. Så att folk inte tror igen att djävulen är lätt att identifiera, att han har ett svart ansikte och horn i pannan, va? Utan bitvis kan han låta riktigt sympatisk. Men hör undertexterna hela tiden. Och det var ju det jag ville ha fram i den här monologen. Så jag gick upp på Södra Teatern där och sa, finns det någon vecka här där jag skulle kunna få testa en? Det är bara en monolog, jag kommer bara sitta i en stol. Jag har kommit fram till att jag kommer att sminka mitt ansikte som Hitler bara för folk ska kunna se att detta är Hitler. Och det är Hitlers egna ord. Men det är inte teater. Jag kommer inte flaxa runt utan jag sitter där. Och det är bara att få en liten testpublik bara för om de orkar lyssna så pass länge. För det är ju sådana långa tyska bisatser alltså, som aldrig tar slut. Så jag testade det under en vecka där och man märkte att folk var ganska så skakade och framförallt det här att de inte tyckte att det var för jag gjorde alltså jag gjorde visst en liten paus men en och en halv timme, du vet en gubbe som bara sitter och pratar. Och sen sa jag okej, nu testar jag, vi släpper ut det här så folk kan få komma och titta på det. Det var inne där i lilla, vad heter det, Cornelis Resviks rum, så 100 pers, va? Så det blev också precis därför att han hade de här bordsamtalen hade han då nere i bunken. Så en 16-20 höga officerare fick han närvarande. Och då gick munnen bara på Hitler. Och de fick inte dricka, de fick inte röka. Så det var ju vidrigt för dessa officerare som liksom bara skulle lyssna på hans tirader. Så jag tänkte, det rummet där, det är lite klaustrofobiskt. Och jag kliver upp en liten bit och sätter mig där. Och jag kör den här och jag märkte då när det var så kallad premiär eller smygpremiär att fan folk var skakade. Och morgonen därpå så slår jag upp Dagens Nyheter och Marcus Boldeman som har tyska rötter skrev att det var alldeles otroligt fantastiskt. Och sen skriver Aftonbladet likadant och sen flera. Och jag var ärligt talat chockad därför det var samma där. Alltså jag har liksom ingen tanke på att jag gör en roll som ska bedömas som så bra du är som Hitler, va? Utan lyssna nu på vad Hitler sa, va?
Ja, just det. Kom det på undantaget, tycker du? Det är ditt
nej, men det jobbiga blev ju sen, därför att nu blir det ju en succé. Så det är klart att du vill ju då, Mose Backe, de vill, herregud, nu får du köra hur länge som helst. Och det var ju jäkla tryck. Och du vet ju själv, om man läst att någonting är genialt och bra, då sitter man ju ofta först, jaha, jo då, visst är det väl bra, va? Men så jävla bra är det väl inte, va? Och sen efter en stund kände jag också, du kan ju inte komma av dig som monolog. Du kan ju inte ta en sufflering som hit. Ja visst, ja. Du bryter hela stämningen alltså. Ja. Så detta att jag skulle ha en och en halv timme i skallen och skapa den här suggestionen, va? Och sen då med hans, jag studerade mycket noga hans gester, va? Med teppiskajtan, då stöttade han så här. Men när man bara uttaget börjar lågmält också, va, som jag gjorde. Alltså, tänk så mycket vi nationalsocialister uträttas en maktövertagande som aldrig blivit allmänt känd. Så då har vi skapat sunda inkomstförhållanden för mjukhusarbetande kvinnorna. Han var också alltså, han malde på, va, för att folk skulle suggereras in. Och sen plötsligt kommer sådana där utbrott. Va. Folk blir ju livrädda. Va. Och sen slutar ju med en sån där eruption som folk är vana att se. Va. Men att höra Hitler prata så här med innehåll som ibland, vad fan säger han egentligen om judar och så, och sen då, och inte se den här som de bara sett på, som är så lätt att avfärda, va? Gud vad han gapar, gud vad han skriker, han är inte klok. Så att den gjorde jag, och den höll jag på i olika omgångar då i 3 år. Så det var ju en enorm...
Och detta var innan undergången. Bruno Gans, den berömda filmen också.
Ja, det här var ju början på 90-talet. Ja. Jag vet inte när den gjordes. Ja, han är den enda som jag erkänner som möjligen får jag då säga ödmjuk, min överman som Hitler alltså, därför att han talar tyska.
Ja.
Ja, vilket jag inte gjorde, men annars så... så... Mm.
Men om vi då kastar oss fram då, som det ser ut nu då, utan att det blir något, men alltså, det goda och det onda, djävulen och Gud och sånt där, och så har vi ju en situation som vi har med, i världen uttaget,
ja.
I Brasilien har man röstat fram en extrem höger man, ja. Och allt sånt där.
Men du, alltså det är det jag tycker samtidigt den här filmen, jag tycker den är högaktuell, alltså den Operation Ragnarök. Alltså jag menar, den igen, hur militären agerar, hur det finns, fast de tillhör svenska armén båda, så finns det alltså en grupp som jobbar emot, för de har en annan idé om hur man ska kunna lösa kriget, de är för någonting. Och igen med detta, hela filmen börjar med ett citat av Primo Levi alltså.
Ja.
Och det är ju det den slutar med också. Den slutar ju igen med, titta här, vad allt det här ledde till med det hat som ni sprider. Och ni sätter er emot varann och ni bara läser in ondskan i varann. Allt är förött och det slutar ändå med att både en imam, som jag tror han är, och en svensk präst står sida vid sida. Viger ihop... två från olika stammar så att säga, va. Och slutklämmen är liksom, de håller varandra i händerna och de far bort mot i och för sig en okänd morgondag, men vi måste försonas, vi måste bry oss om varandra.
Du, man brukar säga den här natten när Sveriges oskuld försvann, alltså när Palme blev skjuten, vad var det för tankar
om? Alltså, jag tycker alltså fantastiskt att alla människor vet exakt var de stod och var de satt då. Jag har ingen som helst minne. Alltså på det sättet. Var jag, om jag satt på toaletten när jag låg i sängen eller vad jag var. Va? Utan jag menar, man minns ju det ofattbara. Alltså. Jag bodde inte så långt ifrån där. Jag bodde uppe i... Ja, vad heter det där? Vad heter det? Lasse på hörnet, vad heter den... den gatan. Harriet Andersson bor på den gatan också. Ja, det är i alla fall, det är några 100 meter ifrån där det hände, va. Så, men ja, vad ska man säga om det? Det är...
Helt plötsligt blev vi i Sverige, lilla Sverige, det här Astrid Lindgren Sverige blev liksom en del av Europa på ett annat sätt nästan och sådär, va. Och med... Alltså, statsminister blev skjuten på gatan.
Ja, alltså, det kunde inte vara mer ofattbart. Jag hade träffat honom en hel del. Jag gjorde ett program om kärlek som jag åkte runt med landet. Och där hade han talat in om den solidariska kärleken och sånt där. Han bodde på Fårö, jag bodde på Fårö också ett tag. Jag kände bara att det inte möjligt att sova. Men sen... Jag kan ärligt säga att det du säger var ju inte det som jag först tänkte på, utan det var ju bara igen, vem har gjort det, va? Det är det jag tyckte malde i ens huvud, och sen tog man del av alla teorier och svängde med, och sen min gode vän blev plötsligt inblandad, Ted Gärdestad, vi var ju så nära kompisar, det var ju fruktansvärt alltså. Jag fattar fortfarande, jag har ju läst, men jag har förträngt, jag begriper inte om det var att bilden skulle påminna om honom. Annars fattar jag inte hur han kunde dras in. Vad jag minns var han i Grekland och vad fasen det var. Och det där satt ju ytterligare sår i hans känsliga själ. Alltså, så att, men ja. Det...
För jag menar, du som sagt, du är nyfiken själ och du gör ju allt möjligt. Och du har, är det så att jag läste någonstans, rätta mig om jag fel, att du har första maj-talat och sånt där.
Ja, det är i Sölvesborg.
Ja.
450 människor innan Åkessons fru tog över kommunen, lyssnade på mig där. Aha. När jag stod och talade mot Jimmys politik, eller åtminstone det som då Sverigedemokraterna representerar nu. Nu har ju de suddat av sina hårdaste kanter, och Socialdemokraterna och alla partierna har ju tagit över deras invandrarpolitik. Det är ju bara att inse, så att idag vet jag inte längre vem som står för vad egentligen. Och det visar ju även nu det här som sker nu bakom lyckta dörrar.
Mm.
Ska Centern, vilket de uppenbarligen gör, svika alliansen?
Mm.
Hur katten ska de sätta sig i en regering under Löfven? Jag förstår inte hur det ska gå till.
Nej, det är...
Alltså, just nu förstår jag ingenting.
Jag känner själv bara så här trötthet.
Ja, men det
och det tror jag även ungdomar gör också.
Ja, men det är självklart. Vad håller ni på med? Alltså? Ja. Och vi ska lyssna. Som hon lilla Greta Thunberg. Det är ju helt otroligt. Varför ska vi lyssna till politikerna? Därför att de förstår ingenting, säger hon. Det är därför jag sitter utan. Varför ska jag lära mig någonting om skolan? Ni säger att jag ska gå till skolan. Ja, men det är ingen mening att gå till skolan och lära mig kunskaper som jag aldrig kommer för användning för. Eftersom ni håller på att förstöra hela världen med att ni inte begriper vad som händer med klimatet. Mm. Det är ju hoppet på något sätt att en plötsligt kan en sån där liten människas agerande få i det här fallet, åtminstone just nu. Alltså en världsomspännande...
Men hur... Nu är vi från ämnet, men ändå är det du som är fokus. Hur ser alltså det som vi lever i nu, och hur ser det ut framgent, tycker du? Alltså? Du som är en, kanske inte en grubblande, men ändå funderande man.
Alltså, historien har ju lärt oss i och för sig att allting som inte funkar ska upplösas. Alltså, det är ju aldrig fel att saker och ting... Jag menar, allting är ju underkastat förändring. I mikrokosmos och makrokosmos. Just nu upplever jag att nationalstaterna håller på att upplösas alltså. Och det kommer att ta en ände, det kommer att smälla och braka så in i helsike. Titta bara på Brasilien som sagt. Mm. Och jag tror inte folk ens har fattat det, men att Brasilien är ju större än USA till ytan. Det är ju ett enormt land. Och de har fått en diktator nu av mer än Trumps dimensioner. Va? Han är ännu mer diktatorisk. Han ska ju införa militärdiktatur i skolorna och skövla Amazonas och så vidare. Mm. Men tänk igen, Trump som, jag menar, nu har jag ju inte... att de storälskare av Amerika, just den där schablonen att de är demokratins förespråkare och det här, men de har ju ändå genom krigen visat denna lojalitet och ändå diplomati och sånt där. Bara på 2 år så har ju Trump upplöst allting som vi har ändå bitvis trott var sant när det gäller att tala sanning och stå för någonting och inte råljuga. Jag följer ju CNN ett antal timmar varje dag, nu vet jag ju att det är hans svarta skynke. Men alltså de bara redovisar ju. De säger, idag har han sagt det här. Vi kan visa då att 16 av de här twitterna är fullständigt felaktiga siffror. Va? De försöker hålla sig neutrala och formella för att inte hamna i den där dialogen alltså med honom. Men det gör ju samma. Han bara, på det sättet är jag ju beundrad att han kan vara så manisk som han är. Hur kan han orkar hålla på? Jag alltså. Mm. Och det är klart, jag menar, han bidrar ju till... tillvarons upplösning. Vi får se vad som händer nu med hans gode vän Kim Jong, som han älskar så, som en son, och som han ska träffa inom 3 månader. Och sen då handelsavtal med Kina. Idag står det ju igen, ja, men det, Kina har inte sagt att de ska ta bort bitullarna. Det sa Trump till oss alla att det skulle han göra. Så, men, alltså, det finns ingenting att lita på. Och sen har du ju högerkrafterna som växer i Europa igen, i Ungern och Polen och så vidare. Va? Så det är...
Ja, du, vi flyttar tillbaka till någonting här som... timmen går fort. Jag tänkte låta rätte komma in.
Mm.
Kan vi kasta oss över det när vi går tillbaka till det?
Ja.
Alltså din karaktär där, jag blir så glad för att jag inte sett det någon sån. Alltså det är ju en väldigt, lite större roll, det låter konstigt uttryck, men det är ändå så. Den här karaktären där, du måste berätta, för detta är ju en sån fantastiskt bra svensk film som till och med fick en remake i Hollywood.
Ja. Liksom. Jag tror man såg till 63 länder, den fick ju... Robert De Niro gav ju Tribeca Film Festivals främsta pris. Va? Jag tror de fick 13. Det fascinerande minns jag var att den fick ju pris både i typ Sydkorea. Då Tribeca, alltså i helt olika kulturer, så upplevde man att detta var en sån otroligt stark film. Men där har du gärna på vad du sa innan. Jag har fått fy fan vad vidrig du var, vad bra du var.
Ja.
Förlåt, vad säger du? Ja, men du var så vidrig. Jag spelar Jesus där, såg du inte det? Säger du? Ja, men jag ger ju mitt liv för henne. Hon får ju blod av mig för hon ska överleva. Det är vad jag gör. Jag tappar andra på blod för att den här flickan ska överleva. Så såg jag på den rollen. Jag läste heller aldrig romanen. Jag förstod igen att han var någon lärare med alkoholproblem. Så därför ville jag inte läsa romanen, för filmmanuset var så här. Och när jag då först får det så ser man ju bara några korta scener så här. Här, da, så gör du. Så tänkte jag, hur ska jag nu motivera? Jo, då gjorde jag den här tolkningen så själv.
Mm.
Det här är vad jag ger mitt liv för den här flickan. På olika sorters sätt. Alltså, först härberg och sen skyddar jag henne. Och sen till slut får hon
det finns ju
sätta tänderna
alltså i mig. Det är redan nu en klassiker, scenen ibland björkarna. När du hänger upp ditt offer för att tappa. Alltså det är... det, när ni gjorde den här scenen insåg ni hur obehagligt det var, alltså hur det kommer att bli.
Nej, det gör man inte, utan vi låg en vecka upp, jag kommer inte ihåg om det var Luleå eller Umeå, och det var 37 minusgrader. Så det var ju man framförallt, alltså man orkade knappt stå där ute i kylan, snabbt in i ett tält och få lite värme, va. Och sen med dessa då, det var med rep och fan, det funkar inte och så. Så du vet, inspelningsläget är bara, man minns bara kylan och hur jobbigt det var. Va? Det var även någon gren jag skulle ut på något. Och det var ha, och jag ska dra någon släde. Bara den tog ju timmar i den där kylan. För jag halkade. Nej, men du kom för långt fram. Gå tillbaka nu, va. Och nej, det får inte vara spår i snön. Du vet, det är ju sådana bitar som man minns. Och för mig är det bara kyla den där inspelningen. Och sen som alltid då så tänker jag, får han ihop det här nu så man ändå kan uppleva någon sorts karaktär från min sida.
Va?
Så att det, jag, och jag faktiskt minns, om det var på galan, jag minns att på Guldbaggegalan så gick jag förbi dig någonting och du bara slängde ut där någon sån där replik. Ja, du var jättebra någonting sånt där. Och jag minns att jag blev så jävla glad över det där då. Va? För att jag liksom i samma igen, jag hade inte upplevt att jag gjorde något speciellt, va. Jag till och med minns jag sa till min fru då, jag sa, du måste gå och titta på den. Alltså det jag vet inte, jag gör inte särskilt mycket och jag bara minns det var kallt. Så att det... Och därför ska det bli intressant att se just... För jag måste säga, alltså du vet, den här filmen nu igen, Operation Ragnarök. Om du visste med hur lite medel den är inspelad.
Mm, jag vet att den är gjord med skosnurr. Alltså.
Ja, det är inte det ens en gång, vet du. Och jag åt 35 vårrullar under den inspelningen. Det fanns ingenting annat och vi fraktades mellan härbergen och gar ska vi inte prata om för det, och så vidare. Mm. Och vi hade 5 kulsprutor som vi då... Ja, i den här scenen får väl du ta den kulsprutan och jag. Och så får man springa så här. Ja. Men var han då sen under 4 år? För jag menar, ja, du som är filmoman och fan, kan du, vad du än tycker om filmen, kan du inte annat än uppleva att den är otroligt välgjord
film? Ja,
den är... Jag menar, om du bara tänker så mycket plan som startar och far och alltihopa... Jag menar, han fick låna den där helikoptern en timme. Det är det enda vi såg av de bitarna, va? Och hur han sen efterhand har sprängt saker och få ubåten att komma upp där i hamnen. Och helt otroligt. Ja. Och sett och ljudeffekter och allting. Så det är en totalt superprofessionell gjord film.
Väldigt alltså. Udda för att vara i Sverige också, absolut. Ja. Så det måste vi absolut säga. Du hade också en roll i hans förra film, den här Psalm 21.
Ja,
du
precis.
Med också. Så du trivs att jobba med... Fredrik eller Hill.
Jag gillar honom därför att han vill någonting, vet du. Han är så där extremt intellektuell alltså, så att det kan ju bli lite mycket ibland va, för allting ska över, men alltså jag gillar det ändå, för jag hellre det än någon som säger ja, bör, du vet, ja, gå dit och så. Less is more, va. Jaha. Ja, 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 vad betyder det då att jag ska göra för någonting? Så att Jag tycker om hans, och sen vi har ju gjort sån här sommarteater i Mälarhöjden med Mia Popp och sån där rena farser, va, med musik och sång som ju varit, alltså rena, jag menar som Fredrik Skans ungefär, så att han kan den genren också. Mm. Men den där filmen var ju också, han ville så mycket, va, i den där första, så att han skulle även diskutera hela kyrkans budskap och det hade han inte så där dunderkläm på. Och
men sen, det har du.
Jag har det, men så att, och sen även i effektivitetens namn fick han då klippa den, han hade klippt sin slutversion som låg på 2:10, sen fick han klippa ner den till 1:27, och då fick han klippa bort ett helt dygn. Och en annan då som sett storyn ser ju vad storyn då saknar, så för mig blev det bitvis väldigt rumpugget. Där är bland annat en scen jag tycker jättemycket om, du kan inte komma ihåg det nu, men det är, vi sitter så här, Jonas sitter där och jag som pappa har väl, om jag förstått det rätt, återkommit. Och det är en sån där totalt nollställ, alltså prästen, va. Den scenen tycker jag är jäkligt stark, i övrigt kommer jag inte ihåg samma där vid inspelning, det var lera och det var elände och de fick sova över här och där och sånt där. Och det är ju där man beundrar alla dessa filmarbetare, va. Som jag förstår igen, som det stod i DN. Vilka som börjar ge upp idag. Därför vad kostar det och vad smakar det?
Mm.
Och leta efter möjligheter. 5 år går, 10 år går innan jag äntligen får materialisera det här som jag filat på och längtat efter i så oändligt lång tid. Mm. Så att... Ja.
Ja, du, 2 slutfrågor här.
Mm.
Det har varit fantastiskt att du har gett oss tid här. Det var jättekul att höra alla dina tankar om livet. Jag brukar alltid ha en standardfråga som jag frågar alla. Scenskolan, frågar ju alla skådespelare.
Mm.
Har det bara varit av godo för dig?
Alla skolor är ju plus och minus. Men den stora poängen med att, som i vårt fall, jag menar, som jag redan sagt, jag kom in alltså på Dramatens elevskola och vi är de sista Dramaten-eleverna och får Bergman som chef. Det är ju egentligen svar nog. Att det sen uppstår störningar. Varje gång jag träffar Anita Wall så berättar hon om hur illa vi bar oss åt mot de här äldre aktörerna som undervisade oss, va? För så är det ju alltid, man som ung tycker man ju är genial, du protesterar mot, du älskar och lite mobba de som menar sig kunna och så vidare. Men på det hela taget, du får på heltid ägna dig åt teater. Och framförallt, och det ser man ju idag, och framförallt, jag pratade med Anita Wall senast igår. Hon sa att det är förfärligt. De många skådespelarna har ingen aning om överhuvudtaget, alltså sånt som är elementa i teaterns. Hur man hälsar, va? Hur man för handen mot hjärtat, hur man, alltså hela, vad ska vi säga, det klassiska scenspråket. Hennes man Lasse Lind jobbar ju på Stadsteatern, han pratade mycket om sätta repliker, hur de unga liksom, och även inte riktigt är lyhörda därför att det ska bullra mycket idag på teatern, va. Du vet, en Strindbergs pjäs går inte att spela längre som Strindberg skrev den, utan du ska ju skära upp den i bitar och så ska du föra in moderna körer och du ska spela mot den och med den och du ska göra, det ska rinna framförallt mycket blod och grejer och sånt där. Så. Men igen, alltså, jag menar, Dramatens, de åren ändå, man utmanar varann, om inte annat, man lär sig av varann också. Och sen självklart, efteråt har man ju som alltid fattat. Som jag minns, Olle Hilding, en gammal aktör, frågade jag igen, hur lång tid tar det att bli en bra skådespelare? Utan att blinka så han 20 år. Jag tänkte, men helvete, säger Karl, det är precis samma som 20 år. Vi är ju snart fullärda och vi kan allting. Och sen man håller på i 20 år, ja, då förstår man ytterligare vad han sa. För i början du gör för mycket och sen gör du för lite. Och sen att hitta det där, stämma av instrumentet och lägga dig rätt, så att säga, vad man då, erfarenheten är ju enbart det som kan lära dig det. Det är ju som tekniker och vad som helst, det där man kallar den tysta kunskapen, va. Du kan väl lära folk, gissar jag, kan inte ditt jobb som tekniker och sånt där. Men jag menar, i början kan man självklart säga, dra spaken så, dra spaken så. Men det först som du jobbat och jobbat och jobbat, så har du en intuitiv kunskap som inte riktigt går att överföra, va. Du hör det inuti utifrån. Va? Du har hört så jävla mycket ljudbilder och sånt där. Så att, ja, det tar tid att lära sig ett jobb. Ja. Det är samma som programledare. Idag är ju alla influencer och programledare efter, de är ju 20 år, va? De är ju så mycket som man tänker, åh herregud, bör du utbilda dig då när du var 3 år? Eller hur gick det till, alltså, va? Men jag kommer ihåg, jag 4 år höll jag på med Godmorgon Sverige. Jag var både producent och programledare, va? Och jag skulle säga att ungefär när jag var färdig, för att aningen överdriva, då förstod jag verkligen vad det innebär att vara programledare. Alltså, hur svårt det är. Sten Previn, som ju var chef i Göteborg.
Jag har träffat faktiskt.
Han var ju producent för Hyland. Varje lördag, när jag hade haft mina 2 timmar, så gick jag in på redaktionen. Då ringde Sten. Under en kvart så sa han, plus och minus, bra, dåligt, tänk på det. Under alla 4 år, kanske med något undantag. Snacka om en mentor. Och snacka om vad jag lärde mig av det. Det jag tyckte, fan vad bra jag var mot den människan. Vad rolig jag var där. Du Per, du överdriver lite mycket, va? Du spelade över där, va? Lägga lite fråga inte på det sättet, så det är en ledande fråga. Ja. Men sånt finns ju inte idag. Alltså det...
Slutligen. Vad har du kvar? Är det någon dröm? Du har gjort allt. Per, är det någonting du har kvar som du skulle... Du har gjort Strindberg, du har jobbat på Bergman.
Jag har gjort Andersen. Jag säger det. När jag dör så är jag stolt över... Han gjorde Luther, han gjorde Hitler, han gjorde H.C. Andersen. Och det räcker, ta mig fan. Det är ett bra livsverk, alltså. Men... jag har absolut, det finns ingenting. Jag menar, jag försöker ibland, du måste skriva en 26:e bok. Nej, men jag har inte mer att säga, upplever jag. Och ju äldre jag blir, desto mindre förstår jag. Och det säger jag alltså mycket ärligt. Och det är så skönt. Jag har inte längre några behov av att försöka övertyga folk om de ska bli vegetarianer, om de ska yoga, om de ska göra ditten och datten, va. Och säger någon någonting, ja, men du som vet, nej, jag vet. Alltså det är så skönt att ha befriat sig från det där att... har de egna kraven på sig att man ska kunna någonting. Men däremot självklart igen, jag menar, och jag avskyr sånt där igen, folk i min ålder, och nej, men jag är bara 24 år inuti, va? Jag säger sånt där. Men samtidigt är det lite svårt för mig att omfatta att jag snart är, att jag är ju snart en gubbe på 80 år, och det kan det inte ta på heller, va? Eftersom jag har inte drabbats av sjukdomar, jag tränar som jag alltid gjort och så vidare. Va? Men det är klart att så därför vill man ju fortfarande vara med. Och det är inte vara med mycket och sånt där, men man hoppas ju att, för jag har inte agent och sånt där, jag har insett det ena. Man ska ju ha agent som ska ligga på. De här unga castingmänniskorna, det är självklart, nu kanske de får syn på den här filmen Operation Ragnarök. Mm. Men jag kan ju inte begära att de ska liksom ha mitt namn i huvudet, va? Eftersom jag är ju aldrig med i lekprogram eller någonting sånt där. Va? Så jag syns ju inte på det sättet och vill inte synas. Men det är klart, man hoppas precis som Thomas då plötsligt... Hur han kom på mig... Jo, han hade sett Hitler, minns jag förresten han sa. Va? Han,
Thomas Alfredsson.
Thomas Alfredsson. Ja. Att samma där, kanske någon nu ser den här och ändå tänker... Helvete alltså, vilken jävla kraft det är den där gubben. Bertil menar jag nu igen. Va? Mm. Och han kan snacka skånska. Så kan ju någon kanske komma på... Mm. Alltså få göra bra roller. Vad sen bra roller är. Va? Till och med julkalendern kanske någon kan komma på just att... Det finns någon annan än Johan Rheborg och hon sångerskan. Det finns faktiskt en gammal skådis som är en bra skådis, va? Ja.
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 Jag hoppas vi får. Vi tackar jättemycket för att vi fick komma. Det var verkligen roligt.
Ja, det var mycket trevligt att få lov att tala ut. Äntligen.
Tack så mycket.
Ja.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.